Var det precis ett år sedan jag avslutade en predikoserie över just brevet till kolosserna. Men när vi nu har den här onsdagsserien med en upptäcktsfärd i Bibelns värld, så vill vi ta med alla bibelböcker och så stannar vi inför kolosserbrevet ännu en gång. Det här brevet, det kan man predika ganska ofta ifrån, och det finns väldigt många texter att hämta där. Det finns två brev i Nya testamentet som på ett speciellt sätt talar om rättfärdiggörelse. Galaterbrevet och Romarbrevet om försoningen. Så har vi två brev som talar om församlingen. Och det är Efesierbrevet som talar om församlingskroppen. Och så har vi Kolosserbrevet. Och det talar om honom som är huvudet för kroppen. Det är församlingen. Så man kan knappast finna en mer kristocentrisk bibelbok än Kolosserbrevet. Som Paulus skrev under sin första fängelsevistelse i Rom. Åren 62-63, samtidigt som han också skrev Efesierbrevet. Och när han var där i fängelset så får han besök av Epafras som talar om för honom hur det är i Kolosse, eller Kolossai som det heter i den nyare översättningen. Och då skriver Paulus det här brevet som Tychicus överlämnade. Och syftet med det här brevet, det var att ge undervisning om Kristi person och verk. Och om vad det kristna livet innebär. Och det ska jag upprepa. Undervisning om Kristi person och verk. Och om vad det kristna livet verkligen innebär. Och det skulle vi behöva läsa gång på gång, och det skulle vi nästan behöva lära oss det här brevet utan till, så vi lärde känna Jesus Kristus mer. Hans person och hans verk, vad han har gjort, vem han är. Men att vi också lärde oss förstå vad det kristna livet innebär för oss alla. Kolosse, om jag använder det uttrycket, det är en stad i Frygien, och Paulus var där två gånger. Men hade aldrig träffat om han skrev det här brevet till. Brevet, det är ett försvar för evangeliet. Och det är mot en tvåfaldig fara. Och den faran lurar på kristenheten i alla tider. Och till och med de kristna som är samlade i Mahognysalen i Citykyrkan ikväll. Det är att vår kristendom och vårt kristna liv på något sätt dunstar bort i filosofier och förlorar sin sälta och sitt innehåll. Eller att det fryser och fastnar i former. Fryser, ja. Frysboks, det har vi allesammans. Ja. Och en frysboks kan ju bevara någonting. Och man kan bevara en tradition och en situation hur länge som helst, men en frysbok ger inte liv. Och en församling får inte frysa fast i former som den blir bevarad som den alltid har varit, utan den måste växa och ge liv. Och för att den ska kunna ge liv så behövs det värme. Och för att det ska bli värme så behövs det kärlek. Och för att det ska bli kärlek så behövs den helige ande. För Guds kärlek är genom den heliga ande utgjuten i våra hjärtan. Och när kärleken kommer, då blir det värme. Och genom värme och kärlek så blir det liv och tillväxt. Det är en sak. Samtidigt som man måste bevaras från att påverkas av allehanda filosofier och läror och modernt tänkande. Alltså, ska vara riktigt ärlig, så för oss är det väl inte så stor risk med filosofier att de ska förstöra vårt kristna liv. Åtminstone inte för mig. Men det finns så mycket annat. Av ett världsligt tänkande. Av det som rör sig i tiden. Att det får påverka oss att det kristna livet, gudsgemenskapen, den första kärleken, den dunstar bort, den försvinner. Men lär vi oss vem Jesus Kristus är, vad han har gjort och vad det kristna livet innebär, då då lever vi i varm relation till honom, i sann gemenskap med honom, och vårt eget andliga liv tillväxer. Och vi kan vara med och ge liv åt andra. Tack till Gud för församlingens tro, skriver Paulus. Det står i den första rubriken som kommer efter hälsningen. Och från den tredje versen så läser jag där, till och med den sjätte i det här första avsnittet. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, var gång vi ber för er. Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen, så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd, sådan den verkligen är. Vi tackar alltid Gud var gång vi ber för er. För vi har hört berättas om er tro på Kristus. Här betonas tron, men här betonas också kärleken och hoppet. Precis som vi möter det i första Korintsebrevets 13 kapitel, tron, hoppet, kärleken. Precis som vi möter det i andra Korintsebrevets 4 kapitel, tron, hoppet och kärleken. Och tron som fanns där, det var inte bara, vad ska jag säga, dogmer och satser. För ni vet, vi är ju väldigt troende. Och vad vi tror. Vi talar ju om att vi tror på hela Bibeln. Och visst är det bra, det ska vi göra. Men det räcker inte att vi talar om hur troende vi är. Och hur mycket vi tror på Guds ord. Utan tron måste ta sig uttryck på något sätt. Vi har hört berättas om er tro. Man kan inte bara höra berättas om en sats, som en lära. Utan man hör berättas om aktiviteter. Och aktiviteter som var en följd av tron var kärlek ni hyser till alla de heliga. Och om det hopp som ni har genom sanningens ord. Tron ska ta sig uttryck i kärlek. Och sen kan vi tala mycket som helst om att vi är troende. Och vi kan kalla oss bibeltroende. Och klättra riktigt högt upp på pedestalen. Och tycka att det är något speciellt med oss. Men har vi inte kärlek, så har vi det här igen. Det betyder ingenting. Tron ska ta sig uttryck i kärlek. Här står det till det heliga. Börja med att älska den församling där du är med. Dina trosyskon. Låt kärleken sprida sig till människor i din omgivning som inte kommit till tro. Så att kärlek får prägla oss i allt vad vi gör. Jag läste en artikel i morse. Den var så bra så jag gav tidningen till min fru. Hon läste den och tyckte den var lika bra. Vi tycker lika för det mesta. Det stod någonting om jag orkar inte gå i kyrkan. Och det var reflektioner hur en person upplever det. Att vara helt sekulariserad utifrån världen och så hamna i en gudstjänstlokal. Och jag talade lite grann om det tidigare här idag. Hur upplever människor det? Ja, sitta bland en massa främmande människor. De skulle känna sig besvärade. Jag skulle göra det. Men vad är det som ska få att människor trivs? Jo, det är när det finns en kärlek. Så människor som kommer, de ska möta en kärlek. Bara i vårt sätt att vara, bara genom att se på oss. För du vet, det Jesus säger i Johannes 7 om strömmar av levande vatten som ska välla fram från dem som tror. Det är kärleken som kommer genom den heliga ande. Den heliga ande, det är inte bara tungomålstalande och profetiskt tal. Utan den heliga andes frukt, det är kärlek. Och möter människor det när de kommer in i mahognysalen i citykyrkan, möter oss. Då dras de dit. För där är värme och där vill man vara. en kärlek var ett uttryck för tro. Och så står det om hoppet. Hoppet som de ägde. Hoppet som de hade hört genom sanningens ord. Och det är det där hoppet som gör, det är det hoppet som gör att vi håller ut. Jag citerar igen andra Korintherbrevets 4:e kapitel, den 16:e versen. Där Bibelkommissionen har satt dit som rubrik hoppet om kommande härlighet. Och så skriver Paulus, därför ger jag inte upp. Alla dessa människor som inte orkar leva. Under den här veckan så har vi haft en hel del vittnesbörd. Och då är det flera som har vittnat om hur de har haft kontakt med människor som inte har orkat leva. Men som de har fått föra till tro på Gud. Och vi är ju omgivna av människor som inte orkar leva. Pressen är så oerhörd. Problemen är så många. Och det är en svårt liv. Men om man genom sanningens ord får del av hoppet, då säger man med Paulus, jag ger inte upp. Låt oss ge människorna sanningens ord. Det är det vi försöker förkunna här i bibelstudium och predikningar. Sanningens ord som ska ge människor hopp. Det ska göra att du och jag som är kristna, vi ska inte komma ner i missmod. Utan vi ska hålla ut, aldrig tappa taget. Och vi ska leva så att det berättas om den tro som finns i våra liv. Den tar sig uttryck i kärlek och i ett hopp. Så går jag vidare. Det var tacksägelsen. I den 9:e versen så är det förbön. Och jag ska tala lite grann här om Paulus bön. Jag ska tala om nya människor i Kristus. Och jag ska tala om en ny livsstil för nya människor. 9:e versen. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Vad bad Paulus om? Jo, vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Jag kanske skulle bedja mer om det. För min egen del. Och för de som jag predikar för. Och kanske du skulle bedja det för ditt eget liv. Att du blir fylld av kunskap om Guds vilja. Eftersträvar vi tillräckligt Guds vilja? Jag kom osökt att hålla en predikan idag på vårt äldstemöte. Före det här bibelstudiet. När vi kom in med det här på att bedja. Men att i vår bön vara lyhörd. Och lyssna in Guds vilja. Jag läste en bok häromdagen. Det är en, jag tror han är verksam i Skellefteå, den här EFS-pastorn. Som talar om det här att majoriteten kan ju ha rätt. Men majoriteten kan lika väl ha fel. När man nu liksom talar om majoritetsbeslut. Och han sa, det är inte säkert, skrev han, att en liten minoritet som beder har rätt. Om man säger det, då reagerar man ju våldsamt. Det är ju bönens väg vi ska gå. Visst. Men jag har varit med. När man har haft bön och fasta för bönämne. Och så har man kommit till helt olika resultat. Det här har Gud gjort klart för oss. Det här har Gud gjort klart för oss. Och så är det konfliktsituation. Och Gud talar ju inte olika. Då citerar jag Jesu ord i Lukas 6:46. Varför ropar ni till mig herre, herre och gör inte vad jag säger? Och ni vet, ibland så ger vi sån där väldig auktoritet åt att jag har bett så jag vet precis vad jag ska göra. Och så kan vi ändå göra rakt fel. Därför att vi inte lyssnat vad Gud vill. Varför ropar ni till mig herre, herre och gör inte min himmelske faders vilja? En passus som vi bör ta med i vår bön, det är att vi ska bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja. Så att vi inte bara ropar herre, herre, utan vi lyssnar också. Och Gud ska uppenbara sin viljas väg för oss. Så vi vet vad Gud vill. För, här har jag tre punkter. Vi måste ha kunskap om Guds vilja. Det är en nödvändighet. För att vi ska kunna leva värdigt Herren. För att vi ska kunna vara fruktbärande. Och för att vi ska kunna tillväxa andligt. För att kunna leva värdigt Herren. Vet, föräldrar kan tala om till barn att du får inte dra vanära över vårt namn. Tänk vad lätt vi drar vanära över namnet framför alla andra namn. När vi inte lever värdigt Herren. Vad är att leva värdigt Herren? Jo, det är att vara fruktbärande. Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt. Att vara fruktbärande. Ett fruktbärande liv. Andens frukt är kärlek. Och så följer en mängd egenskaper hos människan till följd av detta. Andens frukt är kärlek. Jag har inte utvalt er. Nej, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. Sådan frukt som blir beståndande. Det har Gud bestämt om dig och mig. Gud har inte bestämt att vi ska vara döda lemmar i kroppen. Gud har inte bestämt att vi ska vara förvissnade träd. Gud vill att vi ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv aldrig vissnar. Att bära frukt. Det var någon som sa här någon av dagarna att trädet upplever det inte jobbigt att bära frukt. Det sker helt naturligt. Därför att det är egenskapen hos trädet. Rotat i jorden. Med näringsrik jord. Sol, vind och vatten. För oss ska det inte heller vara ansträngande med ett fruktbärande liv. Det står så här, genom goda gärningar. Och då tänker vi, nu ska vi sätta igång och jobba igen. Och så kommer gärningsläran in. Nej, 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 nej. Det är inte så. Det är den där frukten som finns i vårt liv. Fruktbärande kristna. Och naturligt följer goda gärningar. Att göra det som är sant, det som är rätt. Det som är ädelt, det som är välbehagligt inför honom. Och tillväxa andligt. Jag vet inte om det är ett av mina favoritämnen, men gång efter annan när jag håller på att stilla mig för predikningar så kommer det där in för mig. Om andlig tillväxt. Jag har studerat församlingstillväxt och mycket fascinerad av det. Men jag är minst lika intresserad av det här med andlig tillväxt. Och syssla lite grann för mitt eget liv. Att jag gör, att jag tillväxer så att alla ser mina framsteg. Jag använder det uttrycket för det. Jag använder Paulus till Timoteus. När det är återgivet igen till 86, 81. Så ska vårt andliga liv tillväxa att människor ser. Jaha. Tänk vad Elon har vuxit andligt. Inte tänk vad Elon börjar bli torr och tråkig och nu är det samma gamla saker igen. Det ska vara andlig tillväxt. Inte bara hos den som står i talarstolen, det är nödvändigt. Men det ska vara hos oss alla i vårt andliga liv. Och det sker om vi har kunskap om Guds vilja, så vi ser i ordet vad Gud vill med oss. Jag hade en punkt till. Och det var att vi ska hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. För genom kunskapen om Gud, kunskapen om Guds vilja, så får vi kraft. Och det behöver vi som är så svaga. Så det är egentligen bara att börja med det där. Gud, fyll mig med kunskap om din vilja, så jag ser vad du vill. För kunskap om Guds vilja, det får man genom Guds eget ord. Jag läste den här bibelboken i en församling när jag var. Och jag brukar uppmana, precis som jag gör här, medlemmar att läsa bibelboken innan vi läser den tillsammans. Och det är därför vi har den i programbladet, lite introduktion till bibelboken. Och det hade jag gjort i den här veckan. Och så i ett bönemöte så hörde jag en kär broder som sa: tack gode Gud för Kolosserbrevet. Och jag kände mig uppmuntrad utav det där. Men inte bara det, jag förstod att han hade fått sina ögon öppnade för vad just det här betyder. Att genom Guds ord så får man kunskap om Guds vilja. Vidare, genom bönen får man kunskap om Guds vilja. Det var det jag var inne på alldeles nyss här. Jag erinnar mig, jag hade intervjuat på ett närvaroprogram en gång en ung grabb. Han var bara några 20 år. Och han utbildade sig för att bli pastor. Han gick faktiskt på Lidingö här uppe. Och vi talade andliga ting i intervjun där, och så talade vi om bön. Och bön efter Guds vilja. Jag ställde fram frågan: hur upplever du Guds vilja? Jag sa, jag kanske inte hör Guds röst och speciella ting. Men när jag beder, då ser jag plötsligt en bild av vad Gud vill. Och jag märkt att det är den bilden jag följer. Och jag tänkte på det där som Gud kan uppenbara sin vilja. Ibland genom att någon kommer med ett profetiskt tal. Ibland genom ett speciellt bibelord. Men i Bibeln har vi ju Guds vilja allmänt framställd i Bibeln. Men genom bönen kan Gud ge oss en bild av vad han vill. Jag kan få det när jag beder om för saker i verksamheten. Jag får citera en gång till om boken och Billy Graham som jag läste för några veckor sedan. När han var ung studerande och bad för sin framtid, så såg han just bilder. Han såg stora kampanjer med stora idrottsarenor packade med människor. Men han såg inte sig själv som predikanten. Han bara såg att det skulle bli något sådant. Och vad vi skulle behöva, det är såna där bilder. Så Gud får visa oss vad han vill med församlingen. Det var en broder som talade på våra välkomstmöten. Jag vet inte om han hade sett om det var en bild. Men han framställde det som en bild. Att man skulle få lov att flytta ut bänkarna i citykyrkan som stod där för människor skulle stå ut med sidorna överallt för att vara med och lyssna till Guds ord. Gud vill ge oss bilder, visioner. Och visa oss i bönen vad vi ska göra som enskilda och som församling. Och så ska jag läsa en vers innan till Romarbrevet 12:2 som också talar om förnyelsen. Eller tala om Guds vilja. Det är möjligen ingen som har levande testamentet eller levande bibel med sig. Nej. Vi läser NT 81 eller 1917. Jaha. Då läser jag här den andra versen. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomlig. Vi förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Det står faktiskt att vi ska låta oss förvandlas. Så det är liksom ett skeende som är på gång. Och det är på dig och mig det beror om det ska få ske. Att det blir förvandling av vårt tankeliv. För tänk så lätt vi är fastlåsta i vårt tankeliv. Ja? Mal runt med samma sak och många gånger är det negativa tankar. Och det blir ju så fruktansvärt jobbigt. Inte blir det någon förnyelse. Och inte kan vi se vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som behagar honom och är fullkomligt. Men om vi genom Guds ande och genom Guds eget ord tar emot det i våra liv så att det blir förnyelse av våra tankar. Då kan vi se vad som är Guds vilja. För förnyelsen finns genom den helige ande. Och förnyelsen är någonting som ska ske alltid, inte bara på en förnyelsekonferens var tredje år eller en gång om året eller när det nu är. Utan förnyelsen är dag för dag genom den helige ande som är oss given. Då har vi talat lite grann om Paulus bön, om tacksägelsen och förbönen. Och så går jag till den andra avdelningen där det står om nya människor i Kristus. Det var väldigt vad tiden går ikväll då. Och då ska vi läsa det andra kapitlets sjätte vers. Och där ser ni rubriken i Antiochiet. Levande jorda tillsammans med Kristus. Och har man fått liv, då har man blivit ny. En ny människa. När små bebisarna är nya människor. Alltså vi använder inte det uttrycket. När vi har fått liv i Kristus Jesus, då är vi nya människor. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Och vi talar om nya människor. Nytt liv. Och här lite längre fram står det att vi ska kläda oss i något nytt. Alltså avkläder vi oss det gamla. Vi har det i det tredje kapitlet där det står: om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det gamla livet, det har förgått. Vi är inte behärskade av det längre. Utan något nytt har kommit. En ny attityd. Och det är där som dopet kommer in. Om du är här ikväll och inte är döpt än, så kan du få anmäla dig till dop. Jag har flera vänner nu som är beredda att döpas. Vi ska ha dopförrättning här snart igen. Och det är att begrava den gamla människan för att uppstå till ett nytt liv. En ny människa. Och det som då sker, det är ett Guds verk i människans inre. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Ett nytt liv, levande jord med Kristus Jesus. Det är ett Guds verk. Och här har du klara och tydliga paralleller med Efesebrevet, det andra kapitlet. Ty av nåd är ni frälsta genom tro. Icke av er själva för att ingen ska berömma sig. En Guds gåva är det. Att han har gjort eder levande. Eder som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade. I det ni följde försten över luftens härsmakt. Över den andemakt som är verksam i det ohörsamma. Ett nytt liv, nya människor, och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Alltså är vi inte under skuld och dom. Vi är nya människor, levande jorda genom Jesus Kristus. Och för dessa nya människor så finns det en, den sista huvudavdelningen, en ny livsstil. Och det är den som det talas om här ifrån det tredje kapitlet och vidare fram. En ny livsstil. Jag är en annan människa när jag har blivit kristen, blivit född på nytt, blivit omvänd. Det är något nytt som har kommit in i mitt liv. Och det ska visa sig i mitt sätt att vara. Sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe. Inte på det som finns på jorden. Är det någon här som har brutit mot den uppmaningen? Jag tror vi har gjort det allesammans. Ja. För tänk vad vi är upptagna av det som är på jorden. Och tänker på det som är på jorden. Och det måste vi ju. Till viss del. Men när det får övertaget i vårt tankeliv. Då behöver vi uppleva förnyelse av våra tankar. Så att vi kan se vad som är Guds vilja. Vad som är välbehagligt och gott och fullkomligt. Där ditt skatt är, där ska också ditt hjärta vara. Där ditt hjärta är, där också din skatt. Det vi tänker på, det vi sysslar med. Där har vi vårt hjärta och där har vi vårt intresse. Låt oss syssla med de eviga tingen. De andliga tingen. Där vi är iklädda den nya människan. För det står det i det det var många verser jag skulle vilja läsa här. Det står i den femte versen i tredje kapitlet. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Här har vi det nya livet. Här har vi det att man inte är upptagen med det som hör jorden till och det står specificerat här. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar. Och själviskheten. Detta avguderi. Tänk att själviskhet står under samma benämning och samma beteckning som otukt, orenhet, lidelser och onda lustar. Det vi kan förfasa oss över och tycka det är något hemskt. Och visst är det hemskt med otukt. Det är skrämmande. Men det är enligt Guds ord lika skrämmande med själviskhet. Att bara tänka på sig själv. Det som gagnar mig. Det är avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Jag vill inte Gud ska vara vred på mig. Så Gud hjälp mig att jag inte är självisk. Om och Gud hjälper oss alla att vi inte själviska. Då drar vi över oss Guds vrede. När vi vill ha Guds välbehag. Vilande över våra liv istället. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ut ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Bort med allt sammans. Det ska inte finnas. Och tänk vad man skäms när man är obehärskad, när man blir vred. När man gör någonting som står benämnt här. Det tillhör inte vårt nya liv. Vi ska lägga av allt sådant. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Gud skapade människan till sin avbild. Men genom synden så hamnar hon där nere i fördärvet. Men när vi nu ikläder oss den nya människan så förnyas vi. Och så kommer vi fram till att vi blir en bild av vår skapare. Tänk när vi blir sådana så människor ser Kristus i oss. För det är han som har skapat. Det står om här i Kolosserbrevet att genom honom har allting blivit till som är till. Alltså det uppehålles genom honom. Står det. Det står i Johannes evangeliet. Om hur han har allt har blivit skapat genom honom. Och det har blivit till genom honom. Han är skapelsens herre. Och det är honom vi ska bli lika. Kläd er i det här. Vi ska döda de här gamla lustarna och så ikläda oss det nya. Det är en uppmaning i den 12:e versen. Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Ni vet, vi vill gärna sätta oss med armarna i kors och vänta att Gud ska göra något med oss. Och det låter gudfruktigt. Men läser du Bibeln så är det egentligen vi som ska göra en hel del. Det är inte Gud som ska klä oss i det här nya. Utan det är vi som är Guds utvalda, heliga och älskade som ska klä oss i det här. Med innerlig medkänsla, vänlighet och ödmjukhet och mildhet och tålamod. Vi ska göra någonting. Klä på dig den nya dräkten. I Jesu namn. Och lev det nya livet. I Jesu namn. Fatta ett beslut. Precis som du fattar beslut att bekänna din synd och kalla Herrens namn till frälsning. Fatta ett beslut att ikläda dig den nya dräkten och lev det nya livet. På samma sätt som ni litade på att Kristus skulle frälsa er, bör ni också lita på att han kan hjälpa er varje dag med era problem. Ha alltid en levande gemenskap med honom. Om du läser vidare från den 18:e versen och in i den 1:a versen, den 4:e, så finner du hur det här nya livet är ett synligt vittnesbörd i det dagliga livet. Hur man uppträder i hemmet. Läs så där. Det är inga av någon människa. Utan det är ett samarbete i gemenskap. En bild av Kristus och församlingen. Så finns bilden i äktenskapet. Det är kärlek och harmoni. Och en samordnad vilja. Ett vittnesbörd på arbetsplatsen. Mellan förman och den som arbetar under honom. Mellan den som tjänar och den som är arbetsgivare. Det är där det här nya livet ska synas. Inte bara när man kommer till kyrkan. För det är ju ett underligt liv som bara skulle synas en gång i veckan eller en gång var 14:e dag. Men det nya livet, det ska synas varje dag. I hem och på arbetsplats. Och så kommer det 4:e kapitlet om bönen. Om uthållighet i bönen. Att vaka och be under tacksägelse. Och Paulus som har gett all den här fina undervisningen. Han säger be då också för oss. Låt oss be för varandra. Om jag ber för er så kan ni ju be för mig. Och så ber vi för varandra. Att vi ska kunna tjäna Gud på rätt sätt. Och att vi ska kunna leva det sanna Kristuslivet. Livet med Jesus själv. Amen. Tack gode Gud för Kolosserbrevet. Och den undervisning som vi där får om dig som person. Och det verk du har utfört. Och vad det kristna livet innebär. Och hjälp oss här att inte bara packa vår hjärna full med teorier. Utan att vi kan leva ut det kristna budskapet. Och att vi inte bara väntar på att du ska göra någonting. Utan att vi gör någonting själva. Att vi fattar ett beslut. Att leva för dig med den kraft du ger. I Jesu namn. Amen.